Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källaren, tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se. Podplay.
Människorna står tryckta mot varandra i rummet, i dörröppningen och nerför trappan. I en brokig kör kräver de att få se med egna ögon om ryktet verkligen stämmer. I det tätt packade rummet sitter en familj, klädda i vanliga borgerliga kläder. Men det är något med dem som inte stämmer. De ser lite för bekanta ut, tycker folket i den lilla staden Varennes. Bara någon mil från franska gränsen till Nederländerna. En postmästare från grannstaden är övertygad. Det här är inte bara en familj på utflykt. Kungens porträtt finns på otaliga postsedlar. Och den envisa postmästaren kan lätt peka ut likheten mellan porträttet och mannen framför honom. Stämningen i rummet blir mer och mer hätsk. Svordomar och arga viskningar riktas framförallt mot mamman i sällskapet. Den silverhåriga kvinnan med porslinsskimrande hud. Frankrikes kanske mest avskydda kvinna, drottning Marie Antoinette.
Du lyssnar på historien om Marie Antoinette. Flickan som blev drottning över sin tids mäktigaste land och som fick se slutet på en epok. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Kvinnan som en dag kommer sitta på ett varmt postkontor och få glåpord kastade mot sig föds långt ifrån dammiga vägar och svettiga postmästare. Maria, Antonia, Josefa, Joanna av Habsburg-Lorraine är det näst yngsta barnet av kejsarinnan av Österrike. Och hon har gott om syskon. Hennes mamma föder totalt 16 barn, men det är bara 11 av dem som överlever tonåren. Och en av dem är alltså Maria Antonia, som föds den 2 november 1755 i Wien. För enkelhetens skull kommer vi kalla henne Marie Antoinette från och med nu, eftersom det namnet hon gått till historien med. Hon tillhör ätten Habsburg, som råkar vara en av Europas i särklass mäktigaste familjer nu under mitten av 1700-talet. De basar över ett nästan obegripligt komplicerat lapptäcke av hertigdömen, kungariken och stadsstater i Centraleuropa, som kallas för det tysk-romerska riket. Den mesta ytan tas upp av dagens Tyskland och Österrike, men också stora delar av flera kringliggande länder.
Tysk-romerska riket var en mycket egendomlig konstruktion ända sedan medeltiden, och dit hörde flera hundra olika områden, alltifrån ganska stora furstendömen, grevskap, adelsområden, fria riksstäder, städer, kloster, allt möjligt. Och allihop från gränsen mot Frankrike till långt över ner i Balkan hela vägen. De var alla, hade en enda sak gemensamt, att de var underställda den tysk-romerska kejsaren.
Det här är Herman Lindqvist, journalist, författare och vår självklara expert på allt som rör Frankrike vid den här tiden. Han följer med oss i det här tvådelade avsnittet om franska revolutionen.
Och den viktigaste delen av det tysk-romerska riket, det var ju Habsburgarnas del. Och därför var kejsaren av tysk-romerska riket under mycket lång tid alltid från huset Habsburg. De var störst.
På pappret måste rikets kejsare väljas. Men i praktiken har Habsburgarna haft monopol på tronen sedan mitten av 1400-talet, med bara ett enstaka undantag. Så man kan lugnt säga att lilla Maries familj har mycket att säga till om, och hon växer upp på ett sätt som passar en så privilegierad prinsessa. närmare bestämt i Hofburg, det kejserliga palatset i Wien. Det bästa sättet att beskriva Hofburg är kanske enormt. Det är som en stad i staden, med fler flyglar, balsalar och trädgårdar än man kan avverka på en dag. På ägorna finns teatrar, kaserner och den nybyggda spanska ridskolan. Och i salarna kommer tidens kändaste kompositörer och spelar för familjen. När Marie är 7 år gammal får de till exempel en privatkonsert på sitt sommarslott. Det är underbarnet Mozart som är jämnårig med Marie som spelar cembalo, ett populärt klaverinstrument under barocken för kejsarfamiljen. Alltså tidens motsvarighet till att få hem Taylor Swift, Michael Jackson och Beatles på samma gång. Pappa kejsaren är konstintresserad och uppmanar Marie och de andra barnen att lära sig flera instrument. Marie spelar bland annat harpa och kommer göra det resten av sitt liv. Föräldrarna håller inte så hårt på etiketten. När familjen är ensam kan barnen leka friare, skoja och slippa tänka på alla regler som annars präglar livet i kejsarfamiljen.
Det var inte mycket regler och etikett och piska på dem, utan det var en jättestor barnaskara i olika åldrar, och hon och hennes systrar i närmaste ålder lekte tillsammans och busade och bar sig åt. Så att det var nog en lycklig barndom.
Men det är inte bara lek och nöje. Marie får också den bästa utbildningen det kejserliga hovet kan erbjuda. Eller nåja, det bästa de erbjuder en flicka. Medan hennes bröder lär sig om till exempel politik, krig, historia och matematik står annat på schemat för Marie och hennes systrar.
Det ansågs inte nödvändigt att hon skulle läsa böcker, och hon hade heller inget minsta intresse för böcker. Och det visade sig sen att hon knappt kunde skriva ens sitt modersmål tyska när hon var färdig att ge sig iväg.
Och det finns en väldigt praktisk, men cynisk tanke bakom skolgången. Marie ska bli en elegant och sofistikerad ung kvinna, och därmed ett riktigt bra parti att gifta bort. För i det storpolitiska schackspel som råder mellan Europas kungahus är prinsessor värdefulla pjäser. Och mamma kejsarinnan kan spela bättre än de flesta. Hon har faktiskt gjort något otroligt, nämligen bildat en allians med den tidigare dödsfienden Frankrike. Det är inte många fransmän eller österrikare som gillar, men det är så illa tvunget. På sistone har 2 nya läbbiga spelare dykt upp på spelplanen. Storbritannien som hotar Frankrike, och Preussen som tuggar i sig allt mer av norra Tyskland. Alliansen ska alltså motverka de här nya maktspelarna. Och 1765 hände något stort i världspolitiken. Den franska tronarvingen dör, och den 11 år gamle Ludvig blir ny kronprins över Europas mäktigaste land. Och han kommer ju behöva en drottning, eller hur? Så nu börjar ambassadörer och ministrar prata. Snart är de överens om att Marie, som fortfarande inte fyllt 10 år, ska giftas med den 11 år gamle Ludvig. Men inte ännu såklart, de är ju bara barn. Och någon måtta får det vara. Nej, tack gode Gud, väntar de med äktenskapet i 5 år till.
Ludvig den blivande 16:e, han var avvek från sina 2 yngre bröder på olika sätt. De retade honom och sa att han såg ut som 3 oljiga biljardbollar på varandra. Alltså han var inte speciellt rakryggad också. Och så att när han rörde sig i en salong och vände sig om så slog han ofta ner några vaser eller bord med sin lilla värja som var på sidan som stack ut. Och det gjorde att han drog sig för hovliv och den världen. Helst var han ute och jagade. Han var egentligen inte alls intresserad av att bli kung. Eller han var ett bra exempel på det ärftliga kungadömets grymhet. Nämligen grymhet mot dem som ska ärva kungadömet.
Men tillbaks till Wien. Bara 14 år gammal kliver Marie upp en morgon på Hofburg. Och möts av en överdådig rad vagnar, hästar och soldater. I den tjusigaste av de 57 vagnarna sätts den unga flickan och så börjar resan till Frankrike. Där ska hon gifta sig, leva och sen bli drottning. Hon har aldrig varit där förut, men hon har inget val. Mamma kejsarinnan har bestämt det och då är det så det blir.
Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
Den överdådiga karavanen tar henne från Wiens pampiga palats genom de tyska skogarna till en liten ö mitt i floden Ren. Här möts hon av en liten paviljong som byggts mitt på gränsen mellan hennes hemland och Frankrike. Hon kliver in på den österrikiska sidan och kläs av alla sina kläder. Hennes smink tvättas bort och till och med hennes lilla mops tas ifrån henne. Allt österrikiskt ska bort. Hon förs in i nästa rum där hon kläs i franska plagg av nya franska tjänare. Hon kliver ur paviljongen på andra sidan i Frankrike. Landet hon nu tillhör. In på minsta lilla plagg hon bär. Färden fortsätter. I nya franska vagnar. Vidare till slutmålet. Det överdådiga, sprudlande slottet i Versailles utanför Paris. Här väntar kronprins Ludvig, som Marie aldrig har träffat, men snart ska gifta sig med. Den 16 maj 1770 är den stora dagen. Bara 14 år gammal och långt hemifrån gifter sig Marie med Ludvig och blir fransk kronprinsessa. Men bara för att hon nu är en av de högst uppsatta människorna i Europas mäktigaste land, betyder inte det att Marie kan göra vad hon vill. Och hon kan definitivt inte förvänta sig något privatliv. För livet i Versailles skiljer sig väldigt mycket från Hofburg. Här finns ingen gräns mellan hovliv och privatliv. Varje morgon när Marie stiger upp står mängder med främlingar och tittar på när hon sminkar sig. I varje rum i palatset finns koketta förstinnor och förnäma herrar längs väggarna som utvärderar hennes minsta rörelse. Marie tycker den här ständiga uppvaktningen är rena tortyren. Hemma i Wien har hon haft gott om plats att röra sig fritt, prata i en rum med syskon och vänner eller träna på harpa utan en publik som rynkar på näsan varje gång hon missar en ton. Nu är det slut med det.
Och det var en kolossal skillnad därför att i det franska hovlivet, det var då mönster för hela Europa. Alla Europas hov på högsta och lägsta nivå försökte härma Frankrike. Så som man gjorde i Frankrike, etikett och utseende, hur man betedde sig och vad man sa och gjorde. Det var det som att det skulle vara. Så det fanns ett väldigt hårt reglerat hovliv med en stenhård etikett, vad som är lämpligt, vad som inte är lämpligt. Och Marie Antoinette kom ju in där som en vild, ouppfostrad flicka och var van vid att springa omkring lite som hon ville och göra som hon ville. Och hon blev genast, kände sig som tagen i en kniptång av de här Madame Etikett och de som hela tiden berättade för henne hur hon skulle gå och stå och bära sig åt.
I sina brev hem berättar Marie om hur svårt hon har att anpassa sig och om sin starka hemlängtan. Men skolningen hemma i Wien har gjort sitt. Marie klagar aldrig inför andra och gör sitt allra bästa för att integrera sig i det franska hovlivet. Men hon sätter också fart att bygga ut sina kammare med nya, dolda rum där hon kan komma undan alla dömande ögon. Språket talar hon redan och på kort tid lyckas hon slipa bort sin tyska brytning. Men det finns en sak som inte går lika snabbt, nämligen att bli gravid. Och den allmänna uppfattningen är att Marie verkligen borde sätta fart och bli det. Är hon gammal nog att gifta sig? Är hon väl gammal nog att få barn? Verkar vara tanken som råder. Folket och hovet vill ha en tronarvinge så fort det går. Det är liksom hela poängen med att gifta bort sin kronprins, tycker många. Men en liten detalj gör det svårt att få barn. Ludvig vill inte gå till sängs med sin fru.
Ja, de var inte mycket gifta, för de äktenskapet fullbordades så att säga aldrig, eller inte förrän efter 7 år.
Det finns olika teorier om vad det beror på. Till exempel att Ludvig är en av många blyga tonårskillar i historien. Då hjälper det knappast att det finns publik i rummet när kronprinsparet går och lägger sig, som glatt står och väntar på att de ska börja producera nästa tronföljare. Överlag får man nog säga att Ludvig och Marie är väldigt olika. Hon är utåtriktad, älskar att festa, sitta uppe sent och spela kort. Hon gillar också mode, konst och musik och ser till att följa det senaste inom all kultur hon kommer över. Men det kan man inte säga om Ludvig. Hans version av en perfekt dag innehåller en himla massa jakt, följt av flera timmar i sin privata verkstad där han ägnar sig åt sin stora passion.
Och en intressant psykologisk sak är det att hans stora hobby var ju att svarva. Han satt och svarvade metall och han tillverkade nycklar. Och vad ska en psykolog säga om det? Han sitter och tillverkar den ena nyckeln efter den andra och vill inte vara med.
Ju mer komplicerade desto bättre. Sen vill han helst gå och lägga sig i rimlig tid, ensam.
Han var inte någon härskare, liksom, utan han styrdes ju då av andra. Och han var nog mycket otillfredsställd och olycklig hela tiden.
Det sägs ju att motsatser dras till varandra. Men det stämmer inte på Marie och Ludvig under deras första år i Versailles. När Marie först kom till landet hade hon lite av nyhetens behag över sig. Många tyckte det var spännande med en ny, vacker prinsessa från de gamla rivalerna i Wien. Men den känslan är som bortblåst när vi är inne på våren 1774. För nu, när Marie varit gift i 4 år, händer något som kommer öka förväntningarna på henne lavinartat. Kungen av Frankrike dör. Länge lever kungen, alltså Ludvig den 16:e, Maries man. Nu är Marie fransk drottning innan hon fyllt 19 år.
Och då var de ju barnlösa. Då hade de varit gifta i 4 år. Och då kom trycket på dem att de måste ha arvtagare.
Som drottning blir Marie automatiskt Europas mest inflytelserika kvinna. Franska hovet är kontinentens största maktcentrum. Det är här politik, mode, etikett, dans och konst från hela Europa möts, formas om och tar efter varandra. Som drottning hamnar Marie mitt i strålkastarljuset. Och man kan lugnt säga att Marie sätter nya trender. För hon har inte mycket till övers för korsetter och söndersminkade ansikten. Hon är mycket mer intresserad av kläder som följer kroppen och går att röra sig i. Håret och kläderna ska vara inspirerade av naturen, helt i linje med den romantiska stilen inom konst som börjar bli riktigt poppis vid den här tiden. Till en början är det minst sagt höjda ögonbryn som möter den nya drottningens nya stil. Varför kan hon inte bara se ut som en fransk adelskvinna? Ska en drottning verkligen vara så frisläppt?
Ja, eftersom hon nu var drottning av den mäktiga nationen Frankrike så styrde hon ju modet och hon var väldigt modeintresserad. Och så gjordes det små dockor av de här som skickades ut i Europa så de andra hoven kunde se så här ska man se ut nu. À la mode à Paris, det kom så. Och hennes frisyr. Det skapades helt otroliga frisyrer. Man kan se på teckningar och ofta på satiriska teckningar. Väldigt hög frisyr. De puffade upp den. Och i den väldiga frisyren kunde det ligga ett fartyg, ett skepp eller en fruktfat eller någonting.
Hon kommer få en slags tillflykt från de här kommentarerna och rynkade näsorna. För Ludvig har kanske inte högst EQ i världen, men han märker åtminstone hur Marie lider av att ständigt vara under luppen. Så han ger henne en present kort efter sin kröning, något Marie fullkomligt älskar och njuter av så gott som varje dag. Petit Trianon, en alldeles egen del av ägorna, med ett privat lustslott och trädgårdar. Hit får bara Maries inbjudna vänner komma. Här kan de skratta, äta, festa, promenera och spela kort, utan att bry sig om vad andra tycker. På den privata teatern deltar Marie ofta i pjäser och älskar att spela bondkvinnor, tjänare eller andra enklare människor. Och hon går ett steg längre i sin vurm för en lättare, mer romantisk tid. På en del av ägorna låter hon bygga en medeltida by med bönder, djur och ett tidstypiskt mejeri. Fast självklart också med all den lyx Marie är van vid. Mejeriet till exempel kanske ser rustikt ut utifrån, men på insidan är det helt i marmor med färska jordgubbar och tjänare på standby.
Och all personal där var klädda i hennes färger och det sades att till och med kungen måste söka om tillstånd för att få komma dit. Och dit, där samlade hon sina allra bästa vänner. Och där lekte de naturligt liv. De hade små får som var alltid nytvättade och vackra med sidenband. Så de ledde omkring och lekte att de var herdar och herdinnor. Och allting var polerat och fint. Det var ett slags parkettgolv i ladugården. Men det var liksom ändå på landet. Det doftade djur och det fanns växter och blommor. Så där var hon helt i fred. Och där kunde hon, styrde hon och lekte och var med sina vänner, och där kunde hända saker i bakom kulisserna och i den konstgjord grotta som det fanns där, sånt som inte hovet kunde kontrollera.
Men hon kan inte leva i sin drömvärld hela tiden, för det finns fortfarande ingen tronarvinge, och i allt fler anonyma pamfletter, tidningar och satiriska teckningar dyker det upp antydningar om att drottningen i själva verket inte har så mycket tid för sin make, för att hon har fullt upp med andra. Både män och kvinnor, enligt ryktespridarna. Några av hennes hovdamer är extra utpekade i olika lesbiska rykten, där Marie får huvudrollen. Att Marie skulle vara någon omättlig nymfoman är inte sant. Men ryktena går, och det blir inte bättre när det börjar skvallras att drottningen har en ny favorit. En stilig och världsvan svensk greve som heter Axel von Fersen, som är ständigt närvarande på Maries fester, middagar och nattliga kortspel. För Marie älskar att spela kort. Hon kan sitta flera timmar i sträck vid bordet. Ibland vinner hon, ibland förlorar hon. Det verkar inte spela någon större roll för henne. Det är spelet som är njutningen, och hon lirar så mycket hon bara kan. Men alla förlorade pengar kommer få ordentliga konsekvenser senare. På städernas gator och rökiga salonger får hon snart ett ganska talande smeknamn. Madame Underskott. För folket har inte direkt pengar så det räcker och blir över. Och Maries frikostighet sticker många i ögonen. Men 1778, när Marie är 23 år, händer äntligen det som folket, hovet och Marie själv har längtat efter i så många år. Kungaparet får ett litet barn. En flicka som döps till Marie Therese. Mamma Marie är hängiven sin dotter från första stund och skämmer bort sin lilla prinsessa precis så mycket som en fransk drottning kan tänkas göra. 1781 ler lyckan på det kungliga paret en gång till när en liten son ser världens ljus och får samma namn som alla franska kungar och prinsar verkar ha, Ludvig. I och med sonens födelse kan Marie inte bara glädjas över att hon fått en till älskad liten knatte i familjen. Hon kan dra en lättnadens suck, för det är ju manlig tronföljd som gäller på den här tiden. Och nu finns äntligen en tronarvinge. Nu kanske alla otåliga och ohyfsade människor kommer lugna ner sig lite och lämna den unga familjen i fred. Ja, så kommer det inte riktigt bli. Men det vet såklart inte Marie, som njuter till fullo av sina två små älsklingar ute i Versailles.
Ludvig den 16, nu som han heter, han hade egenskaper som en typisk borgerlig fransk familjefar. Han tyckte bäst om att sitta hemma med tofflor på fötterna och leka med sina barn. Och det var mycket ovanligt på den tiden. Så att han var väldigt familjekär och familjefar. Så att det fanns en slags intimt familjeliv.
1780-talet bjuder på en blandad påse för Marie. 1785 får den 29 år gamla drottningen ännu en son, som självklart döps till Ludvig han med. Men ryktena går varma. Är det verkligen kungen som är far till barnet? Är pojken inte lite väl lik den där svenska greven? Och visst var det 9 månader sedan von Fersen kom tillbaka från sina resor? Ja, Marie kommer inte undan skvallret vad hon än gör. Året därpå föds en dotter, den lilla Sofie. Hon dör dock knappt ett år efter sin födelse och lämnar familjen i djup sorg. Men det ska bara vara början på en väldigt mörk period för Marie och Ludvig. Och särskilt år 1789 blir ett riktigt tufft år för kungafamiljen. Till att börja med har Ludvig, alltså kungen, inte ett av barnen, kallat till riksdag. Det har inte hänt på över 150 år, men är så illa tvunget. Landets finanser är nämligen på absoluta bristningsgränsen. Bland annat har man sponsrat amerikanernas revolution mot engelsmännen med både pengar och soldater. Nu behöver Ludvig riksdagens godkännande för att införa nya skatter. Men det som verkligen spökar i hemmet är att den äldsta sonen är väldigt sjuk. Och i början av juni dör han, bara 8 år gammal. Marie och Ludvig är helt knäckta. De är i djup sorg och behöver egentligen tid för sig själva. Men de har ju sina plikter. Och Ludvig måste leda riksdagen. Det går sisådär. Det tredje ståndet, landets borgare och bönder, vägrar gå med på nya skatter utan demokratiska reformer. Många av dem tycker också den ekonomiska krisen är kungahusets fel och vill inte plocka upp notan för kungen och drottningens utsvävande liv. De bryter sig loss från riksdagen och startar en ny nationalförsamling. En direkt utmaning mot det rådande styret.
Ja, kungen hade ju liksom ingenting emot det här egentligen, utan han ville ju också att det skulle bli förbättringar. Man skulle komma fram till reformer som skulle hjälpa riket att få ordning på finanserna. Det var han väldigt intresserad av. Han försökte inte ändra det, stoppa det på något vis. Och Marie Antoinette, ännu i början av sin liv, hon har ännu inte kommit så långt. Förstod nog inte riktigt vad det var som hände och varför och vad folk egentligen ville, för att hon hade levt i sin eleganta bubbla hela sitt liv, så att hon förstod inte villkoren för vanliga människor, så de tyckte nog att det var mest tokskallar och bråkmakar som höll på, men de förstod att det måste bli reformer.
Men den 14 juli händer något som kommer ändra hela världshistorien. En förbannad folkmassa, inspirerad av den demokratihungriga nationalförsamlingen, stormar Bastiljen, det kungliga fängelset mitt i Paris. De dödar vakterna och fängelsedirektören och beväpnar sig med vapnen de hittar. Franska revolutionen har börjat. Hemma i Versailles är det brydda miner när de hör talas om vad som hänt. Och här är det dags att slå hål på en seglivad myt. Marie säger aldrig låt dem äta bakelser när hon hör att folket inte har råd med bröd. Men däremot går det här ryktet på Paris gator redan nu under hennes livstid. Och det säger ju något om vad folk tycker om henne. Att så många är beredda att tro på det påhittade citatet.
Men hon sa aldrig det, utan det var bara sådan som tillskrevs henne. Från och med nu så framställs hon allt mer och mer och mer som en fullständig grym och hänsynslös och galen kvinna. Men väldigt mycket av det är rent propaganda och som används för deras syften. Att försöka få bort kungafamiljen, så måste de ju måla upp dem så galna och tokiga som möjligt.
I oktober samma år kokar hungern, ilskan och tålamodet över hos Paris befolkning och sprider sig till Versailles. En regnig höstdag hörs något ovanligt på de kungliga ägorna. Oljud. Det kommer utifrån, från trädgårdarna och vägarna runt slottet. Tusentals parisare, de flesta kvinnor, har marscherat fram till palatset. De skanderar, skriker och kräver mat. Marie sitter i sin sovkammare när folkmassan plötsligt pressar sig genom palatsets portar och stormar in i den kungliga bostaden. Nu hör hon de arga, utsvultna rösterna inifrån sitt eget hem, och de närmar sig snabbt hennes kammare.
Förbi guldprydda väggar och väldiga kristallkronor tvingar de sig fram, kalla, blöta och ursinniga. En våg av folklig ilska och brustet tålamod väller genom palatset. De kräver att släppas in genom de stängda dörrarna framför dem, men livvakterna vägrar. Folkmassan övermannar dem snabbt och snart rinner vakternas blod över det bonade parkettgolvet. Dörrarna vräks upp och avslöjar drottningens sängkammare. Här sover hon, den usla österrikaren, skriker någon. Inkräktarna sprider ut sig i de otaliga rummen, förbi sidendraperier och förgyllda väggar, i jakt på den hatade drottningen. De sliter sönder hennes ägodelar, river ner möbler och halshugger de döda vakterna. Men de hittar inte drottningen. Hon har flytt genom en lönndörr precis bredvid sängen. Och hon tar sig genom hemliga gångar bort från människorna som vill slita henne i stycken.
Ja, det är ett smärre mirakel att Marie överlever den arga folkmassan som tvingar sig in i hennes rum. Hon smiter alltså genom en lönndörr när de tar sig in i hennes sovkammare förbi de lemlästade resterna av hennes livvakter. Efter många dramatiska timmar lyckas nationalgardets befälhavare, som heter Lafayette, lugna ner folket tillräckligt för att livsfaran för Marie och hennes familj ska blåsa bort. Men det betyder inte att saker är frid och fröjd. De tusentals parisarna kräver att kungafamiljen ska följa med dem tillbaka till huvudstaden. Och så blir det. Denna mulna eftermiddag i oktober måste Marie, Ludvig och deras barn sätta sig i en vagn och resa mitt bland de människor som nyss stormat deras hem in till Paris.
Man trodde att bara de kommer in till Paris och ser hur det är i Paris, hur folk lever, vad maten kostar, vad brödet kostar, så förstår de landets problem. Och därför sjöng de och visade just om att de skulle ta in bagaren och bagerskan in till stan och deras barn. Sen åkte de allihopa in till Paris i en enorm lång karavan. Det var över 300 vagnar som åkte in till Tuilerierna.
De flesta av deras vänner har lyckats försvinna vid det här laget. Andra hittar någon ursäkt att stanna kvar i Versailles. En som däremot följer dem till Paris är den charmige svenska greven Axel von Fersen. Mer om honom alldeles strax. Kungafamiljen installeras alltså i slottet Tuilerierna, mitt i stadens tjusiga hjärta. På pappret är de inte fångar och har samma rättigheter som alla andra, och desto fler privilegier. Men det är alltså bara den officiella versionen. För i praktiken är det tydligt att Ludvig, Marie och deras barn nu behöver tillstånd för att röra sig utanför slottet. De övervakas konstant av nationalgardet, och för varje dag som går tvingas de acceptera den ena nya förolämpningen efter den andra. Kungamakten vingklipps nästan helt och hållet. Enväldet som Ludvig avnjöt när han kröntes är som bortblåst. Nu måste han styra tillsammans med en folkvald riksdag. Hemska tanke.
Så de är fortfarande kung och drottning. Kungen signerar fortfarande alla dokument. Och de har en slags hovliv där innanför. De tar emot diplomater och utländska sändebud. Och bland annat är Axel von Fersen där flera gånger och hälsar på innanför där. Så att de är fortfarande kung och drottning, fast då väldigt skakade av situationen.
Inför folket spelar de med och låtsas älska revolutionen. Men bakom stängda dörrar kan de ventilera mot tidens demokratiska påhitt. De måste få hjälp att bekämpa det här hotet. Det är här Axel von Fersen kommer tillbaka in i vår historia. För han och några andra nära betrodda planerar något. En flykt från huvudstaden till ett fort med lojala trupper. Von Fersen föreslår att de ska resa i flera mindre vagnar och snabbt ta sig till fortet. Men Marie och Ludvig vägrar. De tänker inte splittra familjen under denna svåra tid. Det får bli en större, lite långsammare vagn istället. Allt förbereds i största hemlighet. Vagnen, utklädnader, vakter och hästbyten på vägen. Och i slutet av juni 1791, efter nästan 2 år som revolutionens inofficiella fångar, är det dags att skrida till verket. Runt midnatt den 20 juni 1791 rullar en vagn ut genom Paris stadsport. Den fortsätter i lugnt tempo några kilometer till innan den stannar. Ingen har lagt märke till den. Marie kan knappt tro det. Vilken spännande, otrolig känsla. Kusken, hennes älskade Axel von Fersen, ber att få följa dem hela vägen. Men Ludvig säger nej. Bättre att han reser separat och möter dem senare. Efter ett kort adjö rider greven vidare medan kungafamiljen byter till den stora vagn som står dold in till vägen. Nu bär det av ut på landsvägarna, bort från revolutionens Paris och mot lojala trupper nära gränsen. Snart kommer allt bli bra. Familjen kommer leva ett liv som anstår kungligheter igen. Men så kommer det inte bli. De tar sig några kilometer från gränsen när den där postmästaren vi mötte i inledningen känner igen Ludvig och allt spricker.
Postmästaren, han kände igen kungen från mynt. Han hade också tjänstgjort i Versailles i något sammanhang i militära. Så han kände igen kungen och han blev identifierad. Och de frågade om han var han. Och han sa, ja, jag är er kung, säger Ludvig den 16. I det ögonblicket så hade han kunnat rädda sig själv och allihopa. Om han i den lilla byn hade sagt, ja, jag är er kung. Man ville mörda oss, mig och mina barn. Hjälp oss. Då hade byn hjälpt dem. Byn var inte några blodiga revolutionärer. Det var helt vanliga franska bönder. Och de var uppfostrade till att kungen var liksom kungen. Och de hade blivit så starstruck av att kungen är deras by. Vi måste hjälpa kungen och drottningen. Så de hade gjort allt för att få iväg dem. Men kungen kände sig då... Han var ju inte någon krigare eller någon hjälte. Utan han bara gav upp. Han sa, nej, det får gå som det går.
När de rullar in i Paris igen är gatorna fullpackade med människor som följer vagnen med blicken. Men ingen säger ett ord. Allt som hörs är hästarnas hovar och vagnhjulen mot kullerstenarna. När tullerierna sturrar stängs bakom dem är Marie och hennes familj förmodligen de mest hatade människorna i landet. Bevakningen skärps. Inte så konstigt kanske efter flyktförsöket. Och så visade det sig att deras lilla utflykt inte alls lyckats rädda kungamakten. Tvärtom väcker den starkt republikanska känslor hos många drivande revolutionärer som kanske inte riktigt tänkt i de banorna förut. Medan nationalförsamlingen inskränker kungaparets makt nästan dagligen har Marie och Ludvig fullt upp med annat. De skriver brev. Brev efter brev efter brev. Till furstar, kungahus och till Maries familj hemma i Wien. Någon måste hjälpa dem städa bort de uppstudsiga revolutionärerna och se till att allt blir som det ska igen. De uppmuntrar till och med österrikarna att invadera Frankrike och rädda sina kungliga allierade. Och visst blir det krig. Frankrikes revolutionsarmé mot Preussen och Österrike. Men det är inte för att de tyska staterna vill rädda kungaparet, utan för att hindra att revolutionen sprider sig. I början går det knackigt för fransmännen. Och kanske känner Marie att tiden snart är räknad för de grymma revolutionärerna. På sommaren 1792 invaderas Frankrike. Och nu gör en preussisk befälhavare något som kanske smickrar Marie och hennes familj, men knappast kommer hjälpa dem i längden. Han skriver ett manifest. Där står att om kungaparet skadas kommer han låta sina trupper plundra och skada franska civila. Det här manifestet har skickats till Marie och Ludvig innan det görs offentligt. Och båda två har godkänt det. Ingen på gatan vet ännu att Marie och Ludvig känt till fiendens hot i förväg. Men folk har sina misstankar. Och vid det här laget tycker de så illa om sin kung och drottning att bägaren rinner över. I en förskräcklig repris på vad som hände i Versailles stormar en folkmassa tuilerierna. Familjen flyr och måste söka skydd hos nationalförsamlingen, som helt slutat låtsas efter detta. De sätter kungafamiljen i ett regelrätt fängelse mitt i Paris, som kallas för templet. Lite mer än en månad senare, i slutet av september 1792, avskaffar Frankrike monarkin. Europas mäktigaste kungahus är nu plötsligt bara en grupp fångar i ett fängelsetorn. Knappt har bläcket torkat på pappret som avskaffar kungamakten innan revolutionens ledare gör sig redo för nästa steg i monarkins nedgång och fall. Nämligen att åtala den nu före detta kungen Ludvig.
De här rättegångarna här, både mot kungen och senare mot drottningen, är bland fransk historias mest dokumenterade händelser. För det är ju inte så hemskt länge sedan, och allt som sades då finns ju protokollfört och på flera olika källor. Så att man vet replik för replik hur rättegången gick och vad den sa, vad hon sa, vad han sa. Och det finns otaliga dramer och filmer och böcker som har skrivits om de här rättegångarna. Men det var ju klart inte någon rättvis rättegång. Och självklart var de kungen dömd på förhand. Man förstod att det kan ju bara sluta på ett sätt. Och han fann sig i det. Han tog sitt öde.
Rättegången börjar i december 1792. Anklagelsen är förräderi mot republiken. Under veckorna Ludvig är i rätten sitter Marie och barnen inspärrade. Ingen av dem kallas att vittna eller får tillstånd att närvara. Det enda Marie kan göra är att hålla så god min som möjligt framför barnen. Men det går inte att gömma den grymma verkligheten särskilt länge. I mitten av januari 1793 döms Ludvig skyldig till förräderi. Den 21 samma månad förs han till revolutionens metodiska, effektiva och osentimentala redskap, giljotinen. Bara soldater får närvara när kungen läggs under bilan. Och det stora torget är kusligt tyst under hela avrättningen. Några få sekunder efter att han lägger huvudet på plats i giljotinen huggs Ludvigs hals av. Kungen är död. Länge lever republiken.
När han dör och de håller upp hans huvud, då är monarkin borta, säger de. Då är revolutionen här, då är Frankrike riktig republik.
För Marie innebär Ludvigs död en fruktansvärd smäll. Visst har deras äktenskap haft en del problem, men de har alltid behandlat varandra väl och blivit väldigt nära. Hon sörjer honom djupt och snart blir det värre. Hennes son Ludvig tas ifrån henne och Marie flyttas från templet till ett ännu hårdare fängelse. I den mörka, karga cellen är hon och dottern Marie-Therese ensamma med sin sorg och uppgivenhet. Vakterna förolämpar henne dagligen, blåser rök i ansiktet på henne och kallar henne kort och gott för änkan Capet, efternamnet på en av Frankrikes gamla kungafamiljer.
Och hon förstod ju att förr eller senare så blir det hennes tur. Och de tog då hennes son ifrån henne, Ludvig, blivande Ludvig den 17. Och han skulle ta som hand av en skomakarfamilj som var ganska brutal mot honom och misshandlade honom. Hon hade dottern hos sig ett tag, fortfarande Therese. Men hon visste vad som skulle hända och hon fördes till ett annat fängelse på La Cité, mitt inne i Paris på floden där, La Conciergeriet heter det. Där fanns stora salar där aristokrater satt och väntade på att bli halshuggna.
Ibland får hon träffa sin lille Ludvig, sonen som överlevt och under några år var den nya kronprinsen. Men det är inga varma återseenden. den 8-årige pojken, har satts i en slags revolutionär indoktrineringsskola där han lärt sig att hata sin mamma och kallar henne alla sorters glåpord. För Marie är det en fruktansvärd delad upplevelse. Glädjen att få se sitt barn och smärtan i vad han kallar henne. Medan hon sitter i sin cell fortsätter revolutionens hjul att snurra. En mer radikal faktion tar makten i landet och under hösten 1793 blir Maries framtid och öde en het fråga. Vid det här laget har det kommit fram att hon godkände det där manifestet som hotade franska medborgare och hon är mindre populär än kanske någonsin förr. Några vill skicka henne i exil. Vissa vill gå ännu längre. I mitten av oktober får hon veta att hon ska ställas inför rätta, åtalad för förräderi, samröre med fienden, förskingring från statskassan och att ha försökt störta revolutionen. En sista åtalspunkt påstår dessutom att hon ska ha förgripit sig på sin son. Marie tilldelas ett par advokater men får mindre än en dag på sig att förbereda sig inför rättegången som börjar den 14 oktober 1793. När hon frågas om hon haft incestuösa förhållanden med sonen vänder hon sig bara till alla mödrar i publiken och frågar vad de tror. Till och med de mest hårdnackade antimonarkisterna tycker anklagelsen är uppenbart påhittad.
Och under rättegången så blev Marie Antoinettes hållning allt mer ståtlig. Hon var rakryggad och klar och hon svarade tydligt. Och hon började få sympatier på sin sida. De förstod att hon var inte någon ond varelse.
Men det kommer inte hjälpa Marie i det långa loppet. För hon är ju skyldig till de flesta anklagelserna. Och hon försökte övertala Österrike att invadera Frankrike, landet där hon fortfarande var drottning. Efter knappt 2 dagars rättegång räcks en lapp till Marie att läsa inför domstolen. Där står att hon funnits skyldig på alla punkter och döms till döden. Straffet ska verkställas samma dag, den 16 oktober. Marie tar emot domen rakryggad, med huvudet högt. I fängelset klipps hennes hår kort och hon kläs i en enkel vit klänning. Sen binds händerna bakom ryggen på henne och hon förs till en öppen vagn. Kanske ägnar hon tankarna åt sina 2 överlevande barn. Ludvig, som adopterats av en skomakarfamilj och senare dog i vad man tror var tuberkulos, bara 10 år gammal. Och Marie-Therese, som hamnade i sin mammas hemstad Wien, gifte sig och levde till 1851. 2 öden som hade kunnat vara så annorlunda, men nu känns oändligt långt bort.
Och hon var mycket värdig, beskrivs det, hur hon åkte sin vagn till Place de la Concorde, enighetens plats. Och där fanns den stora giljotinen och hon fördes upp där och det var en stor, stor folkmassa som tittade på. Och hon, in i det sista var hon väldigt artig, så hon råkade trampa böden på foten och sa: ursäkta min herre, det var inte meningen. Och det var det sista hon sa.
Marie Antoinettes dom har avgjorts på förhand. Hennes död ses som ett logiskt steg mot revolutionens fulländande. Det är ett politiskt beslut, inte ett juridiskt. Och på sätt och vis är hela hennes liv ett politiskt beslut. Hon föds i en familj med mer politisk makt än de flesta. Hon gifts bort redan som barn för att det passar mammas planer. I Versailles kritiseras minsta val hon gör, frisyrer, klänningar, privatliv och fester, som något politiskt ställningstagande. Det är inte många som tänker på personen Marie. Hon som är en vanvårdad fånge, självsäker kvinna och tillgiven mamma. Men det är den personen som sätts på kärran med bakbundna händer och rullas genom Paris strax innan lunchtid den 16 oktober 1793.
Diset lättar över de fullpackade gatorna. Tusentals parisare trängs in till den knarriga vagnen med den dödsdömde fången. Marie sitter med ryggen mot hästarna och händerna smärtsamt bundna. Hon ser de packade gatorna rulla förbi. Alla hus med nyfikna blickar i fönstren och främmande ansikten som vill henne så illa. Hon tänker på sin stackars make, sina vänner och sina älskade barn. Ögonen tåras. Men hon skakar av sig sorgen. Snart är det över. Snart får hon se dem igen. Gatorna öppnar sig och hon förs ner från kärran genom folkhopen mot den tonande giljotinen. Hon behöver ingen hjälp upp för trappan utan skyndar sig upp. Sen lägger hon sig själv under bilen utan rädsla. Allt som gör slut på hennes lidande är välkommet. Bilen faller. Sen hålls hennes huvud upp en sista gång inför den jublande folkmassan. I och med detta tar en epok i Frankrikes historia slut. Men en ny ska ta sin början, inte långt härifrån. I staden Toulon, i södra delen av landet, står en ung korsikan böjd över en karta. Och han ska skriva nästa kapitel med svärd, kanoner och gränslös ambition. Hör om Napoleon och hans väg till makten i nästa avsnitt av Historien om.
Du har lyssnat på Historien om Marie Antoinette med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av